Ja, jag befinner mig fortfarande i Troms fylke i Nordnorge. Och vi har varit på ön Spildra som ligger i Kvænangen kommun. Och ön Spildra, den ön är lite speciell. För på den ön finns det någonting som heter björngravar. Och vad kan det vara för någonting då? Ja, jag har Elisabeth Idegren med mig här som är osteolog. Och lite kort ifrån början, vad är en björngrav?
Det är en begravning av en hel björn. Människorna har jagat björnen, de har ätit den och styckat benen. Och så har man begravt alla benen i en stor hög.
Ja, men varför inte bara kasta bort den på soptippen då?
Nej, björnen var mycket viktigare än så. Man hedrade björnen genom den här begravningen. Man hade en stor fest och det handlar om jägarens relation till sitt bytesdjur faktiskt. Så det var viktigt att hedra björnen också.
Hade björnen en speciell rang då bland alla djur?
Ja, det hade den. I det samiska samhället var björnen alldeles speciell. Och just den här seden går ju långt tillbaka i tiden också.
De här björngravarna på Spildra, kan man säga ungefär hur gammal är de?
Många motsvarar det vi kallar medeltid. Men på andra platser, både i Nordnorge och i norra Sverige, så går de tillbaka till vikingatid, 1000-talet.
Och hur länge höll man på med det här?
Det finns dels skriftliga källor som talar om personer som bevittnade de här björnfesterna under 1800-talet. Och sen har vi arkeologiska fynd som går fram till kanske 1700-talet.
Som osteolog, vad tittar du på när du hittar en sån här björngrav?
Jag försöker kontrollera hur pass kompletta de är, om människorna har begravt alla benen. Sen undersöker vi hur benen ligger. Ofta försökte man arrangera dem på ett speciellt sätt så att det nästan såg ut som en liggande björn. Man hade de flesta ben i en stor hög. Framför låg båda skulderbladen och allra främst låg skallen. Så det blev en stor, ja, som om den låg i lya ungefär, eller ide faktiskt.
Var det viktigt vart den låg också när man begravde den? Man lade inte här lite vart som helst, antar jag.
Ja, det är svårt att se, att idag förstå riktigt vad man tänkte. Många ligger vid vatten, antingen vid havet som här på Spildra. Eller i norrländska skogslandet ligger de längs med älven. Eller kanske på en ö i älven. Så vi har en anknytning till vatten. Vi har inte kunnat hitta några speciella riktningar, liksom kompassriktningar för dem.
Och du är väl en av de få här på den här planeten som har sett väldigt, väldigt många. Hur kom det så att du varit intresserad av just björngravarna?
Det började med att jag var med i ett forskningsprojekt som heter Norrlands tidiga bebyggelse. Och så hittade man då nya björnbegravningar. I Sverige är de kända sedan 1960-talet. Och där hittas de flesta i skogslandet nedgrävda. Man har täckt över näver och sen har man lagt stockar över så att inte djuren skulle kunna komma åt dem. I Norge kände vi de flesta ifrån bergskrevor och små hålrum. Men jag är biolog från början, även om jag samarbetar nära med arkeologer. Och ja, björnar har intresserat mig som djur och som jaktbyte.
Vad kan man se? Om man analyserar benen, kan du se hur djuren har levt till exempel?
Ja, det är nog lite svårt att göra. Man kan komma kanske lite längre om man tittar på olika benkemiska analyser. Man tittar på vilken föda de har ätit och så. Jag tittar mest på hur gamla de var, det vill säga om man jagade både unga björnar och äldre björnar till exempel. Jag försöker fastställa vilket kön det är, vilket inte är så lätt på björn. Och så försöker jag undersöka storleken. Är det stora, kraftiga björnar eller är de små och spinkiga? Så jag har gjort en undersökning också av storleken på 1900-talsbjörnar i Sverige till exempel, för att ha som jämförelsematerial.
Har det där ändrats genom åren? Har björnen blivit större i nutid?
Nej, den har faktiskt blivit mindre innan den här nya explosionen och tillväxten av populationen. Så att jag trodde tidigare att de faktiskt var inavlade och att det var därför de blev mindre. För vi kunde också se på olika inventerings- och tidningsuppgifter att de fick färre färre ungar i sina kullar. Och det kan också vara ett tecken på inavel. Men nu har vi ju gott om björn i Sverige, så vitt jag kan förstå. Mm.
Men de här björngravarna vi har tittat på här på Spillra, kan du säga någonting om dem, om de är unga eller stora? Eller?
Ja, vi har ju inte avslutat undersökningarna ännu, men jag har tagit lite mått som vi ska jämföra med de svenska björnarna till exempel. Och jag ska också se om jag kan få tag i data från de norska populationerna. Men till stora delar så delar ju Sverige och Norge på björnpopulationen. Björnen är ju väldigt illa sedd i Norge eftersom man har så mycket frigående får. Och björnen tar ju en del av fåren faktiskt. Så den lever farligare på den här sidan gränsen än på den svenska sidan.
Förutom björnen då, vad mer djur som var så att säga heliga, om vi går tillbaka nu då till medeltid, stenålder och så vidare. Vad fanns det förutom som man såg upp till?
Ja, det vi har hittat på den svenska sidan, det är faktiskt också renbegravningar. Där man har begravt alla benen av en enda ren under ett litet röse. Högt upp i röset har man lagt kraniet och så förmodligen stack hornen upp och över markytan och över stenarna när det var nytt. Men det tror vi mera att det är ett offer. Och ett offer är alltså riktat till någon av de gudomar som fanns i den samiska tron, i den samiska gamla religionen. Men björngravarna är då en relation mellan jägaren och bytesdjuret. Och, så det är en annan relation faktiskt.
Vad trodde man skulle få om man gav björnen en sån här fin begravning?
Kanske hoppades man att man skulle kunna få jaga nya björnar. Att björnen kunde gå tillbaka till sina fränder och berätta att jag blev hedrad och det här var inget farligt. Och det har varit ett gott tillfälle, men det vet vi inte riktigt.
Förutom björngraden, vad är det mest spännande du har träffat på under ditt arbetsliv? När det gäller det här med ben och så.
Ben överhuvudtaget. Ja, nu när jag pratar med i jämtar här så vill jag ju nämna populationen på Frösön. Människorna som är begravda i Västerhus på Frösön. De har jag arbetat mycket med, särskilt med barnen som har levt där. Så det har också varit väldigt spännande. Men björnarna ligger mig nära om hjärtat. Det gör de.
Berätta lite grann om Västerhus för de som inte är riktigt, riktigt bekant med det.
Västerhus är ett tidigmedeltida gravfält som användes under ett par hundra år i början på medeltiden och förmodligen avslutades i samband med digerdöden. Det var en stor gård och på gården levde förutom då stormannen och hans familj också de anställda som arbetade där. Vi har sett att flera av dem som vi har tolkat som anställda eller kanske de till och med var trälar har levt ett väldigt, väldigt dåligt liv. De har visat bristsjukdomar, kanske är det några av dem som har spetälska och ja, det är alla tecken på att det är en fattig miljö för dem som var knutna till den här storgården.
Hur kan man se det på benen om man hade spetälska till exempel?
Ja, det är en sån sjukdom som ger svåra tecken i skelettet när den har gått långt så att säga. I början är den inte så, sitter den mest i mjukdelarna, men sen går den in i skelettet nere på skenbenen till exempel och man får svåra sår i ansiktet och sådana saker. Så det har vi en dansk kollega som har arbetat med och letat efter de spåren.
Vad ser man mer? Ser man vad man har ätit eller någon andra sjukdomar man kan ha haft?
Ja, det finns vad som är ovanligt på den här gården, det är också att det är väldigt många män som faktiskt har dött i strid eller har stridsskador som är läkta. Så det är nästan den grupp människor i Sverige som har de allra flesta skadorna. Där är vi väl inte riktigt klara med den analysen, men det kan ju vara gränsstrider till exempel. En idé som också har kommit fram är att det skulle kunna vara att stormannen här på Västerhusgården också har varit skatt- och uppbördsman så att säga. Och att det blivit konflikter på det sättet. I varje fall är det en helt speciell situation som vi inte ser någon jämförelse med i medeltida städer eller andra landsbygdsgrupper.
Det är lite intressant och just då här i Jämtland och på Frösön.
Visst är det spännande, visst. Mm. Både tidpunkten och att vi har en hel grupp människor. Män, kvinnor och barn som har levt här tillsammans. Och också att vi kan se de här sociala skillnaderna. Jag är intresserad av människors liv och verksamhet också. Att man ser sådana saker faktiskt.
Om man i framtiden när du skulle gräva upp någon av oss som är begravda, vad skulle de säga om vår tid? Då har vi levt väldigt hälsosamt och duktigt. Vad tror du? Vad kommer man att hitta?
Ja, vad vi kommer att se som vi redan vet är ju att vi är mycket längre idag än man har varit tidigare. Att vi har levt så bra, har en så väl sammansatt kost och fått tillräckligt med mat, de flesta av oss, så att vi är ovanligt långa. Det är väl kanske det som är det mest typiska kanske.
Så det, om man sköter sig bra så blir man lång alltså? Är det så man ska tolka det?
Ja, kroppslängden är ett tecken på att man har levt bra och att man inte har haft för många sjukdomar när man har varit liten. Och vi kan också titta på tecken i tänderna om man har haft barnsjukdomar, svåra barnsjukdomar. Men de vaccinerar vi ju för nu för tiden. Men på de här medeltida grupperna så kan vi se om man har haft en svår barndom till exempel. Då har man växt och blivit kortare, haft kortare ben och också sådana här tandförändringar som dyker upp.
Mm. Så om man sköter sig riktigt bra så blir man lång kanske, ungefär som jag själv, vad tror du? Och har jag skött mig bra när jag var liten?
Du måste ha haft en bra barndom, det är helt klart.
Det låter tryggt att höra. Tusen tack ska jag säga till dig, Elisabeth Eriksson.
Tack så mycket. Mm.